Väldigt välkomna hit den här söndagen för att fira gudstjänst. Tänk vad fantastiskt att just få fira gudstjänst, och vilket märkligt ord. För det första tror jag det är jätteviktigt att vi kommer samman och firar gudstjänst. Det spelar ingen roll att vi är få. Ibland är det ju så att vi glömmer av att för Gud är allting som är stort och upplåst. Inte någonting som man inte föredrar, utan någonting som är avskyvärt i hans ögon. Medan det enkla och det lilla är dyrbart. Igår så hade jag glädjen att träffa en flicka, jag tror hon var 14 år, som talade om för mig att hon hade liksom kommit på att det här med att vara kristen, det är inte bara gudstjänsten på söndag. Nej, så, och hur tänker du då? Jo, det är ju liksom att få vandra med honom varje dag. Det tycker jag var så underbart. Sen när jag hade tillbringat dagen med den familjen så sa jag, tänk vad fantastiskt fint du har det som har förstått så tidigt att det handlar om att vandra med Jesus varje dag. Och det är ju någonting som Bibeln ibland säger, kallar för att göra tjänst inför Herren. Och det är väl det vi gör tillsammans när vi träffas. Vi gör inte tjänst för Gud, han klarar sig nog det bättre. Vi gör tjänst inför Gud. Och här kan alla vara med. Tänk på lilla Samuel i Bibeln, som vars mamma lämnade honom vid. Gjorde tjänst inför Gud i alla fall. Som väldigt liten, kanske femåring. Hallå Marcus, särskilt välkommen. En kompis där. Jag som leder gudstjänsten av heter Anders Pihl, och det är Mimmo Linder som spelar med oss, och det är Claes Parsmo som kommer att förkunna ordet. Det ser vi fram emot, och vi ber Gud om att vi ska få ha beredda hjärtan. Vi tackar dig Herre för att vi har fått samlas idag i kyrkan för att göra tjänst inför dig. För att lyssna till ditt ord. Herre, låt våra hjärtan vara beredd mark. Och att det var lagom uppluckrat och fuktigt så att ditt ord får slå rot i våra liv. Och bära din goda frukt. Amen. Då ska vi fortsätta att läsa tillsammans, och vi går till Lukas, det 18 kapitlet, och från vers 31 till kapitlet slut. Först talar Jesus om sin bortgång, och sedan så berättar han om den blinde mannen vid Jeriko. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen skall gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom, och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, så att de inte fattade vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man i vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se. Jesus sade till honom: du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud, och allt folket som såg det prisade Gud. Underbart. Då ska vi läsa ur första Korinthierbrevet 13. Det som brukar kallas för kärlekens lov. Kärlekens väg. Temat för gudstjänsten har jag glömt berätta. Jag hoppas att ni har märkt att det handlar om kärlekens Gud. Jag läser hela kapitel 13. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, men profetierna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, då ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Ska vi få lov att sjunga Gud tillsammans igen, och därefter, Claes, är du välkommen upp och predika.
Trots vad jag gör. den som är uppmärksam kanske märker att de texter vi läser idag är inte dagens texter, utan de är förra söndagens i kyrkåret. Kärlekens väg heter det då. Och vi hade ju ingen vanlig gudstjänst förra söndagen. Det passar bra, och sen passar bra på det temat jag själv tänkt. Och vi läste här om hur han Jesus är, och från då gamla testamentet, hur han faktiskt skulle komma att vara. Och då var det bara en del i det hela. Att han skulle komma kanske oansenlig, han skulle råka ut för hemska saker. Men vi läser också i Nya testamentet när han kommer att det är kärlek som han presenterar. Han presenterar Fadern som den han är. Och som vi ser där framme, och det är från Höga visan: kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsrike. Dess glöd är som eldens glöd, en herrens låga är den. Men då kanske någon vän av ordning producerar om det. Där handlar ju bara om sensuell kärlek. Höga visan är ju mellan brud och brudgum. Ja, det är ju sant. Men jag tror att vi får projicera det, dubbelprojicera det och använda på det viset. Precis som det som nu Anders läser sist från första Korintherbrevet 13. Som läses på varje bröllop, i alla fall som jag har varit med om. Och det egentligen handlar om Guds kärlek och om den kärlek som Gud vill smitta oss med. Det handlar egentligen inte om, ska vi säga, förälskelse i vanlig mening, inte om sexualitet, utan den handlar om den djupa, sanna kärleken som bara faktiskt inspireras av Gud själv. Det är så att när vi kommer i Guds närhet, och det jag längtar efter att vi ska få vara här idag, så är det så att Guds heliga ande förvandlar oss medan vi då tillber honom. Vi vet ju att hans huvudkaraktär, han har många delar i sin karaktär, men det är grunden, huvudkaraktären är kärlek. Och när vi kommer inför Gud så är det meningen att vi ska bli som den Gud som vi tillber. Det är nästan som om det är en romans det också. Därför våra lovsånger kan bli som kärlekssånger. Och så är det också när olika människor fungerar tillsammans i gemenskap. Det finns en bild som jag använt någon gång förut, vet jag. När jag som lärare har undervisat i fysik så har jag ibland tagit fram ett prisma och visat barnen hur det är så när olika färger strålar samman i ett prisma, så kommer det ut på andra sidan ett vitt ljus, en kraftig ljusstråle. Och det kan man säga att när vi tillsammans lovprisar Gud så strålar Guds kärlek genom oss. Och det här tycker jag är väldigt spännande. Vi sjunger och kommer göra om en stund i nattvarden här: Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Och han har gett det för hela världen. Inte bara för oss, utan för alla. Guds perspektiv är alltid större än vårt. Alla omfattas av det här. Och det som vi ska fira här i nattvarden så småningom här, det handlar om Jesu försoning, vad han gjorde för oss. Alla människor kan bli räddade undan den konsekvens som synd innebär. Därför Guds riktning är att alltid nå hela världen. Försonaren själv driver alltid försoningen längre och längre ut. Hela skapelsen, står det, väntar otåligt på att försoningen ska få synliga konsekvenser. Det kan vi läsa om Romarbrevet 8. Och i den sista boken i Bibeln så läser vi om hur allt skapat stämmer in i lovsången och tillbedjan till Gud. Det är Uppenbarelseboken 5 vi ser det. Det står i Filipperbrevet 2 om att alla knä ska böjas inför Jesus Kristus. Alla tungor ska bekänna Gud till ära att Jesus är Herre. Så hur långt går försoningen? Jo, den innefattar allt, och alla ska sammanfattas i honom som är försonade med Gud. Det handlar alltså om att ta emot det. Därför försoningen, frälsningen, är en gåva. som tas emot i tro. Det är så att den helige ande jobbar med oss. Och han vill i våra liv inpränta det här. Att Gud älskar dig. Han har gjort någonting för dig. Han har gjort någonting för dig. Och när jag är så tacksam för detta, så tar det där tag i mig. Och jag vill verkligen leva i det. Det är ju nämligen så att andens jobb har varit då att inpränta det i oss, det här. Men det är fadern som planerat och som satt igång det. Och sonen Jesus har verkställt detta för oss. Och Bibeln visar att vi människor totalt hjälplösa om inte den helige ande får forma oss och förklara frälsningen och försoningen för oss. Och det finns alltså ett mål för detta. Och det är att vi ska lära känna Gud. Människans skapelse var ett uttryck för Guds kärlek från första början. Avsikten med försoningen, det Jesus gjort för oss, är att människan ska få tillbaka den här kontakten. Få tillbaka kunskapen om vem Gud är, hurdan Gud är. Det är det det handlar om. Han skapade, står det, människan till sin avbild. Och meningen var ju att vi skulle leva i harmoni med Gud. Att vara Guds vän. Men det kom in saker som inte var bra. Det vi kallar synd. Människan skildes från Gud. Från Guds närhet. Kommunikationen bröts. Och människan blev främmande för Guds väsen. Guds väsen är kärlek och sanning. Människan blev fylld av ondska och upprorisk. Och visste inte längre vem Gud var. Men Gud vill alltså ha hem sina älskade barn. Och det är därför Jesus kommer. Det är därför vi kan läsa att så älskade Gud världen. Att han gav oss sin ande son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. I den text vi läste här förut i 1 Korinther 13 så säger Paulus att sann kärlek är givande. Kärleken söker inte sitt. Vi kan ofta vara stolta. Vi kan vara avundsjuka. Det finns någon som jag citerar som sagt att stoltheten kan ibland och ganska ofta kallas för ambitioner. Och avund nämner vi ofta när det gäller andra människor. Andra kan bli avundsjuka. Vi kräver rättvisa. Och det är sant. Kärleken ger. Den som vill ha rättvisa, den blir krävande. Kärleken söker inte sitt, säger Paulus. Kärlek och rättvisa är svåra att förena. Det vill ge mer än vad rättvisan kräver. Om jag vill ha tillbaka kärleken så får jag släppa det där tänkandet. Jag får leva i en dimension som jag skulle kunna kalla för förlåtelsens dimension. Där jag förstår att jag kan inte gå omkring med den gamla barlasten. Utan jag får leva i harmoni, i förlåtelsen. Jag läser en gång till. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att var en som tror på honom. Inte ska gå under utan ha evigt liv. Tack Jesus. För att du finns här idag. Tack för att du vill påverka oss. Och bearbeta oss genom den helige ande. Och jag ber dig nu när vi stillar oss för att gå in för nattvarden, din måltid. Ta för att du finns i detta. I Jesu namn. Det handlar om vad han har gjort för oss. Det handlar om vad han gjorde på Golgata. Om att detta gäller alla. Det är också en måltid där vi får lov att tacka. Jesus tackar Gud. Men också en proklamation, en förkunnelse. Därför han säger, när han instiftar det, att var gång ni gör detta så förkunnar ni Herrens död. Det är Paulus som säger det. Men vi förstår vad han fått ifrån. Till dess han kommer. Proklamationen att Jesu död är en seger. Det är det vi kommer att göra nu. Men det är också en gemenskapsmåltid. Därför nattvarden uttrycker gemenskap med församling. Med församlingens Herre. Med Jesus. I nattvarden så stämmer du möte med Jesus. Pröva också när vi då delar brödet och delar vinet. Att lägg fram dig själv, din sjukdom, din nöd, dina problem inför Gud. Vi kallar ju församlingen för Kristi kropp också. Och vi lyfter fram gemenskapen mellan det troende. Vi hör ihop. Och den som deltar i Herrens måltid med andra kan ju inte gå och säga till de andra, jag hör inte ihop med dig. För det är en manifestation av detta. Om du är gammal eller ung, fattig eller rik, sjuk eller frisk. I nattvarden inför Guds ansikte så lyfts alltså den gudomliga kärlekens gåva fram. Vi är syskon, vi är Guds älskade barn. Och det vi läser sen det är detta. Ett evighetsperspektiv. Till dess han kommer.
Min själ får vila ut i stillhet hos Gud. I frid fylls jag av liv. Endast i Herren finner själen vila. Vila ut hos Gud. Min själ får vila ut i stillhet hos Gud. I frid fylls jag av liv. Endast i Herren finner själen vila. Vila ut hos Gud. Min själ Herre, jag ber att du kommer med din vila till oss. Vi behöver din vila. Tack att du lyfter våra bördor. Tack att du aldrig kommer för sent. Tack att du har våra liv i dina händer och din väg tydlig och klar för. Vi bjuder in dig, Herre, i våra liv.
Min Gud.
Jättehärlig gudstjänst om Guds enorma kärlek. Jag blev berörd av en bön här som någon bad om de som skjuter på varandra, de här ungdomarna, och bönen för dem. Och det blir liksom till en hjärtasbön hos mig att vi ska få berätta evangeliet för dessa. Jag hade själv förmånen för rätt många år sedan att träffa ungdomar som var på glid, och min erfarenhet var att de var mycket, mycket mottagliga för evangeliet om någon kunde berätta det för dem som de begrep. Jag ska ta och avsluta med en bibeltext som handlar om Guds enorma kärlek, som var så stor att Jesus blev människa. Det är Filipperbrevet 2 och vers 5 och framåt. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, så räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt där han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Herre, när vi läser om din stora kärlek, hur du ödmjukade dig, hur du blev människa, och hur du uppmanade oss att vi skulle be att du sänder arbetare till din skörd, så gör vi just detta. Vi ber att du sänder människor som kan berätta för dessa unga som är så på glid att det finns ett helt annat rike, vem du är och vad du har gjort, och att Faderns famnen är öppen för dem, Herre. I Jesu namn.